Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej kära vänner och lyssnare, det är dags för ännu ett avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Vi pratar ju graviditet och förlossningar i den här podden och det ska vi såklart göra även i detta avsnittet. Men vi ska också prata om det oerhört viktiga men ändå så okända ämnet endometrios. Modejournalisten och stylisten, ja du har säkert sett henne både i modemagasin och på tv. Hulda Andersson har skrivit boken Endometrios, mensvärken från helvetet. Och där delar hon tillsammans med många andra kvinnor med sig av hur det är att leva med den här sjukdomen och hur det påverkar både hela livet men också förmågan att skaffa familj. Det är så otroligt många kvinnor som lider i det tysta med den här sjukdomen och det är allt för få inom vården som har kunskap kring de här frågorna. Men det ska vi ändra på nu, tänker jag. Med oss i podden är som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal som ställer upp med lite expertis. Men nu kör vi helt enkelt Hulda och endometrios.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Kan inte du förklara för mig kring endometrios som om jag aldrig hört talas om ordet innan?
Ja, endometrios är, det är celler från livmoderslemhinnan som då är på andra ställen i kroppen, inte bara i livmodern. Och de här cellerna bildar härdar på andra ställen i kroppen. Och bland annat på bukhinnan eller på inne i buken överhuvudtaget, på äggstockarna och sådär. På de här härdarna, de här härdarna, de reagerar på progesteron och östrogen. Så när man blöder, när man har mens, så blöder man även därifrån. Och då kommer alltså blod ut i buken. Mm. Och det här blodet bildar cystor eller ja, sammanväxningar och sådana saker. Så det blir liksom som en inflammation i kroppen. Och det är endometrios. Mm. Och det där liksom stör kroppens normala funktioner när det gäller en del av det här blir väldigt smärtsamt helt enkelt. Mm. Och oftast då i samband med mens.
Och du har ju skrivit en hel bok om det här.
Ja.
Varför tyckte du att den behövdes?
Ja, det är ju 200 000 kvinnor i Sverige som lider av den här sjukdomen.
200 000?
200 000, helt inklusive jag själv. Många. Helt sjukt många. Mm. Det är vanligare än diabetes.
Och så vet vi så lite.
Så vet vi så lite om det här. Och det fanns dessutom ingen bok. Och det tycker jag var katastrofalt. För jag ville veta mer om sjukdomen för att kunna veta hur jag skulle kunna må bättre. Mm. Så därför kände jag att jag behöver ta reda på det här. Hur jag ska kunna må bättre. Och vill veta mer om sjukdomen. Och då är det ju lika bra att jag gör en bok om det här. För det är ju lite fler som vill veta.
Mm.
Så att ja, jag kände att det fanns ett behov för mig. Men också för andra som jag pratade med. Att få veta mer. Så jag ställde helt enkelt de frågorna till experter. Och till andra som har endometrios. Som jag själv vill ha svar på. Så att jag kände att jag ville verkligen veta mer.
Mm. I boken berättar du jättemycket om dig själv såklart, och det är många andra som berättar om sina upplevelser. Men om du, alltså hur yttrar sig sjukdomen hos dig?
Ja, jag fick jättekraftiga menssmärtor i tonåren började ju det. Det var ju inte menssmärtor, det var ju det man fick lära sig väldigt många år senare, att det inte var menssmärtor utan endometriossmärtor. Det är en väldigt stor skillnad där.
Mm.
Men just då så var det det som jag tänkte, och det är därför boken heter alltså Mensvärken från helvetet, för det var precis så jag upplevde det. Det var hemskt. Varje menstruation var fruktansvärd. Jag hade kraftiga smärtor i magen, livmodern och också neråt benen som domnade, bakåt i ryggen. Mådde illa. Och sen blödde jag i stort sett uppemot 2 veckor.
Oj.
Varje menstruation. Och väldigt rikliga menstruationer. Mm. Så att det var ju fruktansvärt. Och man levde ju i stort sett de andra veckorna. Och då orkade man göra andra saker.
Mm.
Jag kämpade ju mig till skolan och körde igenom skolgången och sådär. Men det var jobbigt.
Men hur är det då liksom med sån här kommentar? Jag bara minns ju själv från skolan så här. Hon har mensvärk. Alltså, ja. Att man tar ju... Det blir ju lite som en så här
hittepå-verk
oftast. Alltså, man kan inte vara med på gympan eller liksom sådär.
Nej, men visst.
Och så skrattar de lite.
Precis, och det där kände jag att det var ju väldigt svårt att se andra, framförallt, i ens klass och så, som sa att jag har mensvärk idag, det är så jobbigt. Och så såg de inte ens speciellt... liksom berörda ut.
Mm.
Medan jag då kände att mina ben domnar och jag har svårt att stå. Och då kände jag att det är förmodligen jag som inte har... Alltså jag har en oerhört låg smärttröskel och det är nog jag som bara är kinkig. Så att det är bara att bita ihop liksom. Så. Och sen sa ju gympaläraren där, du ska vara med, kom igen nu, det är bara lite mens. Det är ingen fara, det har vi alla. Eller sådär liksom, att klämmigt, klämkäckt liksom. Mm. Så att, och det var ju lite så den mentaliteten som överhuvudtaget som man kände. Att det var ju, alltså, mensvärk är ju ingenting som vi kvinnor egentligen pratar om med varandra. Vilket gör att vi också, ja, det blir liksom inte riktigt någonting som tas på allvar. Så att varför skulle man då tro att det här var någonting annat då?
Mm.
För att det är ingen som ens tar det på allvar när man diskuterar att man har mensvärk. Så att...
Nej, det viftas ju verkligen bort.
Verkligen.
Ta en Alvedon.
Ja, och Alvedon är ju ett skämt. Och det är ju väldigt många som dessutom får Alvedon även när de åker in akut, när de är äldre, till akuten. Och även inom vården så är det ju problematiskt för att de inte kan så mycket om det här. Så att då ger de Alvedon och det hjälper absolut ingenting mot den här typen av smärtor.
När fick du först hjälp och fick veta vad det här kunde vara? Liksom?
Ja, jag sökte hjälp flera gånger hos gynekologer. Jag var hos gynekologer, de gjorde ultraljud och flera sa att det ser bra ut. Det ser bra ut, inga problem. Nähä. Så det var återigen ett slag i ansiktet att man inte att det var någonting ungefär som att jag hade hittat på det. Men till slut så var av en slump så hörde min mamma ett radioprogram på radion om endometrios. Och hon tyckte att det lät precis som det jag hade när den här specialisten beskrev smärtorna. Så att hon, ja, vi försökte ju allihopa försöka få tag på den här läkaren och via någon sjuksköterska fick tag på och verkligen fick efter mycket om och med en tid hos den här specialisten. Och hon undersökte mig, gjorde ett ultraljud och konstaterade ganska precis där och då att jag hade 2 cystor. Endometrioscystor då, som var 6 och 7 centimeter stora.
Oj.
Ja, så de hade inte de andra gynekologerna sett.
Men precis, hur fanken kunde de ha missat det då?
Ja, de satt på ena äggstocken båda 2.
Och så kollar man bara den andra?
Nej, jag har ingen aning.
Låter jättekonstigt.
Ja, det låter jättekonstigt. Så att, Ja, det har ju fått mig att fundera väldigt mycket på vad, att det finns gynekologer helt enkelt som inte kan det här. Jag ska säga det att det finns enormt många fina, fantastiska specialister på endometrios i Sverige. Jag ska ju verkligen inte skicka skit åt alla håll här nu. Men det är också det att vi har ett problem i Sverige. Att det är väldigt många som inte känner till endometrios. Mm. Som jobbar inom vården, som jobbar som husläkare, som jobbar som gynekologer. Men också på akutintagen som inte vet vad det här är. Mm. När kvinnor kommer in med den här typen av smärta. Mm. Det är ett stort problem.
Så det är ännu viktigare att vi pratar om det här nu idag.
Ja.
Så att allt fler kan få upp ögonen.
Precis.
Varför är det så få inom vården som har kunskap om det här? Och varför är det så svårt att få hjälp?
Ja, om man ska vara riktigt elak så här. Så det här med kvinnors besvär som har med sexualitet att göra är väl någonting som man alltid har haft lite så här, bakom och... Man pratar inte om sådana saker och så vidare. Lågt status om man skulle jämföra med mäns problem så att säga. Men sen tror jag också att det har lätt att komma undan med sig att för de här problemen är ju regel i samband med att man har sin menstruation och då säger man så här, ja men det har med mensen att göra och sen så är man relativt besvärsfri däremellan. Och, ja så man har liksom negligerat och inte tagit det på fullt på allvar. Och har inte förstått heller tror jag vilket lidande har varit för kvinnor. Tillbaka till att kvinnor ska vara duktiga, man ska klara. Och mens är ju inte någonting som man pratar om heller, har det varit tidigare. Så att det finns nog flera faktorer i det. Och det kanske inte har varit så högt status inom professionen heller att jobba med den här typen av problem.
Ser du en förändring på det?
Jag tycker idag i alla fall att man forskar mer, man har letat fram mera, flera behandlingsmetoder. Man tar det mera på allvar, allt ifrån att tillhandahålla bra smärtstillande medel till olika typer av hormoner och sätt att hjälpa kvinnor med. Och också att man nu försöker ändå få fram en diagnos att med endometrios. Och det är väl där som tycker jag att man har inte tagit det att sätta en klar diagnos när kvinnor har kommit och berättat om sina problem. Utan man har förklarat det mer som om det har med mens smärta att göra.
Vad tycker du man ska göra som kvinna om man misstänker att man har något problem utöver den vanliga mensvärken så att säga?
Alltså, jag tycker oavsett om den vanliga, men har man så kraftig mensvärk så att det stör ens vardag, oavsett bakgrunden så ska man se till så att man får hjälp med det. Och är det då endometrios, att hitta någon gynekolog som är duktig på och intresserad av den här typen av problem.
Vad hände sen då när du fick träffa och fick diagnos? Alltså?
Hon sa direkt, den här specialisten, att hon, ja, det här är endometrios. Jag är i stort sett helt säker, men vi måste göra och vi måste ta bort de här cystorna. Så att jag sätter upp dig på en operationstid, så jag fick en operationstid för att göra en laparoskopi, som det heter då. Det är en titthålsoperation. Och i regel så kan man inte fastställa endometrios 100% säkert annat än vid en laparoskopi egentligen. Mm. För att vara helt 100 säker. Sen finns det ju specialister, precis som hon då, som jag träffade, som absolut är en av de mest kunniga i Sverige, som då direkt såg att det här var endometrios. Men så att jag fick en tid. Problemet var att jag inte hann dit för att de här cystorna brast. En dag på jobbet. En fredag på jobbet. Jag var där, jobbade väldigt mycket. Då jobbade jag på en modetidning som heter Glamour som moderedaktör. Och jag fick ett sådär, jag skulle ta ner någon stor låda från någon hylla, vet jag, in i moderummet. Och det bara högg till något fruktansvärt i magen på ett sätt som jag... Alltså jag var ju van vid smärta, absolut. Men det där var någonting annat. Det kändes mer dramatiskt. Jag kände, nu måste jag låsa och hämta min jacka och åka hem. Men jag kunde nästan inte gå, så jag liksom höll mig i väggen och hasade mig i myrsteg ut mot receptionen och fick ta på min jacka och min väska. Och sen så, som tur var, så fanns det vid typ 5:30 tiden eller vad klockan var, en person i receptionen kvar, vilket var en räddning för mig. Så hon fick ju hjälpa mig ner då, jag ringde en taxi och så fick hon hjälpa mig att hålla mig under armarna typ, för att jag inte kunde stå. För att det gjorde så fruktansvärt ont. Så det var ju så här, ja, det var fruktansvärt smärta. Så att sen när jag kom ner på på gatan så kunde jag inte stå, utan jag satte mig på trottoaren. Och då kommer taxin som jag hade ringt, stannar in och sen så kör den. För att den ser ju då att jag... Jag vet inte, jag hängde väl med huvudet eller såg liksom... Jag såg ju så dålig ut, så att förmodligen trodde den här personen att jag förmodligen var någon slags fylle after work fredag eller någonting. Så jag vet inte. Ja. Så att den åkte, den här taxin. Så att jag vinkade in vilken annan taxi som helst, vilket jag sällan gör annars. Men var ju så jättedesperat att komma därifrån. Och någon slags... Ja, jag var ganska naiv och tänkte så här, men jag ska bara åka hem och lägga mig med en vetevärmare så går det nog över. Mm. Även om det är så dramatiskt, alltså det var så dramatisk smärta, så kände jag ändå att nej, men det här, jag är van vid att hantera det här, så det här går nog bra.
Klassiskt kvinnligt också, att förminska sin egen smärta.
Exakt, exakt. Men väl in i taxin så förstod jag att det här funkar absolut inte. Så att jag sa att han fick åka till akuten. Så vi åkte till akuten, jag hade jättestora problem att bara få fram min plånbok. Jag bara skrek i taxin, det var ju fruktansvärd smärta. Sen kom vi in på akutintaget. Jag kunde inte röra mig överhuvudtaget. Så att de kom och lastade mig i en rullstol. Och normalt sett så har man ju väldigt mycket spärrar när det gäller att visa sig sårbar, kanske bland andra, på det här liksom brutalt ärliga sättet. Men i det här fallet så släppte allting. Så att jag vet att jag gallskrek av smärta när de körde mig genom det här fullsatta väntrummet i akutintaget. Och det gör man ju inte i första taget.
Nej, då gör det ju ont alltså.
Ja, så det enda som fanns då var smärtan. Sen konstaterade de ju då att de här systrarna hade brustit. Så att det var ju det som var smärtan. Så att min, alltså buken var ju fylld med, eller ja, det var ju, hade det runt ut en massa blod i buken och det är ju ont. Så att jag fick då göra den här operationen akut på natten.
Fy fasen.
De körde mig i ambulans till ett annat sjukhus och så gjorde de den operationen där.
Mm. Ja. Och det är helt sjukt också. Jag blir bestum av att liksom den här graden av dramatik kan komma utifrån en sjukdom som, ja, men som vi sa, typ är helt liksom mer eller mindre dold. Och ja, alltså, vi pratar inte om det och inte på agendan. Mm. Och det finns så lite forskning kring det.
Ja.
Det är så galet.
Och det som är väldigt galet är ju att det här händer ju, det händer ju för, det här är ju 10 år sedan nu. Mm. Men det händer ju hela tiden. Mm. Det är ju alltså jag är ju, läser mycket på olika forum, endometriosforum. Och där skulle ju väldigt många inom vården behöva läsa vad som för sig går och hur personer blir behandlade. Att de blir, åker in för att de svimmar och kräks av sina smärtor. Och så kommer de in och så får de en Alvedon.
Mm.
Om någon kommer in med ett brutet ben på 3 ställen och har den här typen av smärta och kräks och har svimmat av smärta, så är det är ju bara rakt morfin och alla tänkbara smärt. Så att det där är ju lite svårt, för att man klassar många av de här kvinnorna som liksom besvärliga. Eller, men det man ska komma ihåg är att det tar i snitt 8 år för en kvinna att få en endometriosdiagnos.
Mm.
Vilket gör att de här kvinnorna som då anses vara besvärliga, inom citationstecken, kanske har försökt att få vård i 7 år.
Mm.
Men inte har fått rätt hjälp. Och vad gör det med en människa att ha den här typen av svår smärta och inte bli betrodd?
Mm.
Jag tror att man faktiskt blir rätt besvärlig efter ett tag och faktiskt desperat att få hjälp.
Mm.
Och jag tror att många av de kvinnorna åker till akutintagen för att de helt enkelt inte klarar av att hantera sin smärta. Men jag har också hört exempel och läst exempel på kvinnor som säger att det är ingen idé att åka in för jag får ingen hjälp ändå.
Mm.
Och det gör mig galen.
Ja,
jag blir vansinnig av det här. Sen ska man som sagt säga att det finns väldigt, väldigt mycket fantastiska endometriospecialister. Men tyvärr är de alldeles för få.
Ja.
Så alla som går läkarlinjen nu, det här är till er. Se nu till att specialisera er på endometrios, för det finns mycket att göra.
Mm. Vad skulle du säga till dem som misstänker att det här kanske kan gälla dem? Har du något tips eller knep på hur man ska nå fram för att få hjälp?
Ja, alltså det handlar väldigt mycket om att inte ge upp. Men framförallt så skulle jag vilja säga vad som är typiska symptom.
Mm.
Typiska symptom på endometrios är ju kraftiga blödningar vid mens. Kraftiga smärtor vid mens, ofta, men det kan också vara smärtor vid andra tillfällen, vid ägglossning eller vid andra tillfällen. En del mår illa, en del har migrän, en del har samlagssmärtor, en del har problem med IBS-liknande problem med tarmen.
Mm.
Uppblåst mage, diarréer, förstoppning, alltså IBS-liknande eller problem med tarmen. Så att de sakerna kan man liksom vara lite aktsam på. Men framförallt när det gäller att få hjälp så handlar det väldigt mycket om att inte ge upp. Och att vara ihärdig och ha en anhörig eller pojkvän eller flickvän eller någon bredvid vid sin sida som helt enkelt kan vara stark vid sidan av och kämpa för personen i fråga. För när man har ont och mår dåligt så är det inte alltid så himla lätt att vara stark.
Verkligen inte.
Så att, ja, ge inte upp. Och sen finns det många, försök att få en remiss till en smärtmottagning, framförallt en endometrioscenter eller en endometriosspecialist som kan det här. Mm. Och då får man hoppas att de som då man går till i första hand faktiskt erkänner att de kanske inte har koll på det här och skickar vidare. För det är det man önskar att vissa skulle kunna göra. Att man erkänner att man inte kan ha koll på allting och sen skicka vidare för att få få en tidigare diagnos. För det handlar väldigt mycket om att få en tidig diagnos. Mm. För att det kan förhindra sammanväxningar senare och kanske också förhindra i vissa fall att det blir svårare att bli gravid. Eller det blir lättare att bli gravid om man får en tidigare diagnos i vissa fall.
Ja, vi ska ju prata om det. Det här är ju trots allt en gravidpodd.
Ja, precis. Exakt.
Och vi ska ju prata om det att det är ju ganska vanligt. Du får ju motbevisa här nu då. Du har ju mer fakta än jag. Kunskap. Men det är ju rätt vanligt att man får kanske lite problem att bli gravid.
Ja,
man
har en det stämmer. Det är många som har problem med det. Det som är viktigt att nämna är att det inte behöver vara så. För att det är... Jag tror att det handlar mycket om att det finns de som inte har några problem alls att bli gravida. Och det är oftast det här med att om någon får en diagnos endometrios så är det nästan som att en del tar det som en dom. Mm. Att man kommer bli automatiskt bli barnlös. Mm. Så är det inte. Men det är många som har problem. Däribland jag och min sambo då, som hade problem. Så det handlar lite om hur endometriosen är utspridd och hur allvarlig den är, så att säga.
Men ni, om jag fattat det rätt via boken, så försökte ni ungefär ett år och sen fick ni gå på utredning.
Ja, precis.
Eller lite tidigare fick ni gå på utredning.
Vi försökte, det handlade om att när jag fick min diagnos så sa, jag och min sambo, vi tänkte att vi var redo för barn. Mm. Så gick vi och pratade med min läkare. Och då sa hon ganska bedust, fast jag är oerhört tacksam för det så här i efterhand. Att hon sa att det är ingen idé att ni försöker få barn själva. För det kommer inte gå.
Nej, det var så det var.
Ja. Okay. Och då, jag sätter upp er på en IVF-kö, liksom, en lista direkt. Ja. Och det var ju, alltså jag är väldigt tacksam för det idag. Mm. Hon är ju en av de nyckelpersonerna som har gjort att vi har fått barn. Mm. För att hon helt enkelt där och då såg till att inte vi slösade massa tid. Mm. Sen så stod vi i den där kön i ett år och sen så fick vi då...
Ja, det var så ni såg kö i ett år. Hur gammal var du då?
Jag måste räkna här. Jag var 36 när jag fick barn. Ja, 34 kanske. Sånt. Jag
var... Mer eller mindre.
Ja, något sånt. Ungefär, cirka. Ja.
Hur var det och liksom, när man fick veta att nu är det vår tur i kön?
Ja, man var ju väldigt redo. Mm. För då hade man ju hunnit processa det här i ett år. Mm. Så att vi var ju verkligen redo för att kicka igång det där. Så att det var ju förväntan och liksom rädsla och alla känslor på en gång. Mm. I det här fallet så handlar det lite olika i olika landsting. Men i Stockholms läns landsting så handlar det om att man får 3 försök om man har endometrios. Så att, men man kan då bli utslussad i olika delar av landet beroende på vad. Så att det ska bli så kort kö som möjligt. Vi fick göra vårt första i Göteborg. Så att vi åkte dit. Och man fick ju ta massa sprutor och alla dessa hormoner innan och sådär. Som var ovant att lära sig ta sprutor själv och sådär. Mm. Men det är ju en vanesak som allt annat som känns obehagligt. Så gör man det ofta så blir det mindre läskigt. Men, och det är första försöket vi blev gravida. På första försöket. Och det var ju någonting som vi aldrig någonsin trodde skulle vara möjligt. Vi trodde att vi kommer ju hålla på här. liksom, det här kommer ju ta tid om det ens går. Mm. Så att vi hade ingen så naiv liksom inställning att det här kommer att gå på första försöket. Men vi blev ju otroligt glada.
Mm. Var det då också man sa att det var ett praktexempel?
Ja,
på,
de sa att det var ett försök. Ja, de sa att det här embryot skulle kunna platsa på ett omslag till en IVF-bok. Så att, ja, det var ju väldigt, vi var ju väldigt hoppfulla där. Mm. Men självklart vågar man inte hoppas mycket. Så det, vi tog ju en dag i taget, verkligen. Men ja, graviditeten tuffade ju på, helt enkelt. Och vi var jätteglada och det kändes ju otroligt spännande på alla sätt. Sen i vecka 12, eller 13, 13 var det väl. Då kände jag mig jättekonstig på kvällen. Vi var på landet, en bit ifrån Stockholm där vi bor. Och ja, det kände jag att jag började få ont i magen på något annorlunda sätt som jag inte kände igen. Så jag gick och la mig och sen så på morgonen så när jag gick på toaletten så ja, det kom ju så fruktansvärt mycket blod. Mm. Så att då förstod jag att det här är någonting riktigt dåligt. Så att vi satt oss i bilen, vi bara lämnade frukosttallrikarna där och åkte rakt därifrån. I ilfart, jag ringde akuten eller sjukhuset på vägen. Och det var ju så, ja, det var väldigt dramatiskt för att jag blödde så fruktansvärt mycket. Alltså det här är ju lite obehagligt, men känslan av att man sitter och liksom kissar på sig, fast det är inte det, utan det är någonting annat. I 45 minuter konstant. Så det var ju väldigt dramatiskt, men alltså i det så vi sa inte så mycket. Vi pratade inte så mycket med varandra i det läget. Vi bara höll varandra i handen. Och han körde väldigt fort och jag sa att du får inte köra så fort. Även om han förstod att det var riktigt illa. Så att, ja, det kändes någonstans så, jag visste redan att det hade gått åt helvete. Jag visste det. Alltså, det var ju ingen snack liksom, med tanke på hur kroppen reagerade. Mm. Så jag kom in där till akutintaget i, ja, jag vet inte, det måste ha sett oerhört dramatiskt ut. Med tanke på att det var liksom hela kläder. Alltså, ja. Och sen så fick jag ligga i 7 timmar, tror jag det var, med någon slags kramp. Alltså det var ju, så här i efterhand förstår jag att det verkar ju vara någon slags sammandrag. Alltså jag hade ju, det var ju som någon slags förlossningskryst, för det kom ju intervaller så här. Mm. Jätte ont, och de pumpar ju mig full med morfin, maxdos liksom. Mm. Så att det handlade ju om att emellan då, de här kramperna, så fick de liksom hålla mig vaken. Så här, för att jag inte skulle, ja, det var jättetokigt. Men,
och då fick du blod också då? Samtidigt?
Nej, jag fick inte det. Men då, jag vet att de hade gjort en reservation på sjukhuset. För att de behövde aldrig, jag behövde aldrig någon blodtransfusion. Okay. Men de hade, för jag har en annorlunda blodgrupp också. Så de hade liksom safeat upp, vet jag. Så här i efterhand har jag fått reda på det. Men ja, så det var ju väldigt, det var ju fruktansvärt smärta där också att ta sig igenom. Men sen efter 7 timmar så blev jag nerrullad äntligen för att få gå igenom en skrapning. Och de hade satt alla kanyler och la mig på den här britsen och kört in mig i operationssalen och skulle precis sätta på den här masken för att söva mig. Då går larmet för att någon, alltså ett akut snitt behöver göras. Så då var det ut i korridoren och vänta igen. Och det förstår man ju. Alltså jag har full förståelse. Det är klart att man måste ta ett akutsnitt. Mm. Liksom. Självklart alla, alltså det var ju ingenting som jag sa någonting om det. Det är ju självklart. Men det som blev väldigt tokigt var att sen när jag väl fick komma in där och sen när jag väl blev då skrapad och blev sen inlagd på uppvaket, så blir jag placerad bredvid den här nyflösta kvinnan och hennes nyfödda lilla bebis. Varpå alla sjuksköterskor och barnmorskor, alltså alla där på uppvaket flockas kring den här lilla bebisen som ligger precis bredvid mig. Och där ligger jag ensam. Då kände jag mig inte så stark, utan då var det jag är en person som är inte rädd för att säga ifrån och är inte rädd för att ta någon strid om jag känner att jag blir trampad på eller sådär. Så jag är ganska stark i sådana lägen. Men i det här fallet så var jag verkligen inte stark. Jag orkade inte ens göra någonting annat än när jag låg bara där och grina faktiskt. Tills någon sköterska då kom fram till mig och sa att ja, det här kanske inte var så bra.
Nej, precis. Kanske inte var bästa
kanske läget. Inte var så, så att då blev jag upprullad och till på sal, och där fanns ju min sambo Stefan.
Mm.
Så att han har ju beskrivit det, att han har nog aldrig sett en så förkrossad människa. Mm. Det skriver han om i boken också.
Han skriver väldigt vackert i boken, din sambo, om det här. Och det svåra är att stå bredvid, att liksom inte kunna hjälpa till med smärtan. Eller förstå smärtan. För det är ju svårt med svärta, just att liksom veta hur en person har en smärta och någon annan har någon annan. Alltså, det är så himla omöjligt att veta och förstå.
Det är jättesvårt, ja. Verkligen.
Han skriver också om svårigheterna i att liksom planera långsiktigt eller bara ens så att tacka ja till en middagsbjudning, för man vet inte riktigt hur du kommer må, till exempel.
Nej, precis.
Och ja, tackla alla de här små vardagsgrejerna i det här.
Ja. Ja, det är inte så lätt alla gånger. Ibland har man önskat sig ett, när det gäller vanliga endometriossmärtor, så har man ibland önskat sig ett brutet ben istället för att det syns. Då går man på kryckor, personer runt omkring förstår att de måste hjälpa en att laga mat och så här. Mm. Sen har jag en världens bästa uppbackning med både med såklart min sambo, men också min mamma och pappa som är fantastiska, som bor nära mig och sådär. Så att de har varit ett väldigt, väldigt bra stöd på alla sätt.
Men sen gick ni i alla fall vidare. Jag förstår att det var en stor sorg, såklart.
Ja, det var ju jobbigt, såklart. Mm. Som alla missfall. Man blir ju ledsen och man har hoppats och sådär. Sen kände vi väl i och för sig att det var okej, det här var första försöket. Jag menar, vi har ju hört väldigt många som får göra oerhört många försök. Så att vi har ju inte på något sätt trodde att det här skulle gå så lätt. Eller lätt, men ja.
Men så att vi kände så här, att vi måste ladda om. Faktiskt.
Ja, exakt. Mm. Så att vi tänkte så här, vi måste ladda om. Det här, vi får inte bli för nedtryckta i det här. Vi måste hoppas att det någon gång ska gå. Så vi gjorde ett försök till som inte tog. Och sen så gjorde vi ett tredje försök. Och då hade vi så att säga två embryon i frysen, som man ibland brukar säga. Och mitt i alltihopa det här så måste man ju försöka behålla någon slags lite humor. Så att vi döpte de där embryonerna när de satte in båda två faktiskt i det här läget. För Ben and Jerry. Eftersom man lägger till frysen tänkte vi säga
det gäller humor,
ja precis, men i eländet, mitt i eländet. Det var så att de tinade upp det ena embryot och det var inte riktigt så bra som de hade hoppats på, så därför så tog de nummer två också. Det var det vi hade, så att säga. Så de satte in två och vi blev gravida igen och ja, gjorde väl ungefär tre stycken såna här gravstickor liksom innan man kunde tro att det var på riktigt. Och sen så kände väl jag att vi tar en dag i taget här. Vi vet ju inte hur det går, men graviditeten tuffar väl på där, sakta men säkert. Sen i vecka 7 så får jag en blödning igen, en kraftig blödning. Vi åker in jag hade fruktansvärda smärtor då också. Blödde jättemycket och vi förstod att det här kan ju inte ha gått så något bra. Två läkare gör ultraljud på mig och båda säger att det finns ingen fosterstruktur kvar. Så jag får ligga kvar ett dygn och sen så åkte vi hem. Och sen så, ja, då hamnar vi båda där i någon slags svart, sorgligt hål, kändes det som mentalt. Mycket, mycket tårar och mycket hopplöshet. Alltså det som man ska tala om i det här också är att den här typen av process när man har endometrios och gör en IVF-process, det är ju oerhört dåligt för kroppen. För att det är den typen av hormoner som är absolut sämst att, så att säga, pumpa in i kroppen. Så att jag hade ju mått så oerhört dåligt under de här försöken. Bland annat hade jag fått en bukhinneinflammation och åkte in och ut på sjukhus. Och hade liksom, kroppen hade reagerat dåligt helt enkelt på den här typen av hormonpåslag. Så att hela processen i sig hade ju varit fruktansvärd fram till det att man helt enkelt blivit gravid. För då mådde jag bra när jag väl blev gravid. Så att ja, vi åkte hem, var hemma och kände att det här var ju fruktansvärt jobbigt och hur ska vi orka ladda om och vi kommer nog aldrig bli föräldrar.
Mm.
Det var det vi tänkte. För jag visste i ärlighetens namn inte då om jag skulle klara av. Om kroppen skulle klara av. Vi hade ingenting kvar i frysen så att säga, som man säger då när man har embryon kvar som man har befruktade. Men så då skulle vi behöva göra om hela processen i äggplock och alla de här hormonerna och sprutorna och allt det där. Så jag kände ju att, samtidigt kände jag att jag hade någon slags ansvar där i att ja, det hänger på mig om vi ska orka det här.
Precis.
För att det är jag som måste, jag måste orka för oss. Och det hänger på mig.
Mm. Det är ganska tungt ansvar.
Ja, det kändes lite tungt. Samtidigt som att jag vill ju jättegärna själv också ha barn. Så vi var väl i det här superledsamhetstänket och var ju otroligt ledsna i en vecka. Sen skulle jag tillbaka till min läkare på den här IVF-kliniken. För att jag behöver alltid gå på hormonmediciner annars. För att jag inte ska sätta igång en menstruation. För då, det har hänt vid tidigare tillfälle och då har jag behövt åka ambulans. För att jag låg i kramper och alltså, jag höll på att svimma hela tiden. Så att då fick jag åka ambulans. Så att det gäller att man har koll på att ta bort mensen så att säga. Så att man alltid går på hormonmediciner. Så efter en vecka så då följde min sambo med mig och vi gick till min läkare. Och ja, hon gjorde ett ultraljud, rutinultraljud. För att se så att jag verkligen hade blött ut allting. Och så, ja, jag tyckte det tog så jättelång tid. Väldigt lång tid. Och sen så vrider hon den här skärmen mot oss och pekar på fostret och säger, ser ni hjärtslagen på skärmen? Det är en som har klarat sig och det är vår dotter.
Ja, det är så fantastiskt.
Ja, jo, det är fantastiskt. Och alltså, mitt i alltihop på det här chockartade tillståndet så att man nästan inte, alltså jag har ju en minneslucker, jag kunde nästan inte förstå vad det var som hände. Så ja, jag reagerar ju så otroligt korkat och så jättemärkligt på alla sätt så jag kan ju nästan inte, alltså jag skäms ju att säga det här men nu gör jag det i alla fall. Alltså jag slängde ju mig något så jättekorkat så jag sa att, men kan inte det kan inte vara något annat något djur eller så. Ja, men du vet, alltså jag vet inte, man är inte
men det är sitt inte allra skarpaste jag. Det var ju inte möjligt egentligen.
Det var ju inte möjligt när två läkare har sagt att det inte fanns någon fosterstruktur kvar. Nej. Och sen en vecka senare så är det ett hjärta som slår i magen. Alltså det var ju, alltså då tänkte jag bara, så här, kan det vara något annat ni ser? Alltså, sådär. Och vi grät ju alla tre.
Liksom. Och jag också, just nu. Så himla
så att, det var ju helt fantastiskt. Så att vi kom ju dit, vi satt i det där väntrummet där alla är normalt sett väldigt hoppfulla. Mm. Och vi satt ju så här, söndergråtna och helt förstörda.
Mm.
I någon slags hoppets väntrum. Där alla vill bli föräldrar. Och sen så satt vi där innan och mådde jättedåligt och ville bara få det här överstökat.
Mm.
Och sen så går vi ut genom dörrarna med en ultraljudsbild.
En bebis i magen.
Ja. Helt sjukt.
Det är helt otroligt.
Så att, och den känslan av att ringa på dörren på mamma och pappa och säga att hålla fram den där bilden och säga att det är en kvar.
Mm.
Det var ju helt fantastiskt. Så vi tycker att alla barn är mirakel. Men vi tycker att hon är ett litet extra mirakel.
Ja, det kan jag nog skriva under på faktiskt.
För med tanke på att de sätter in då embryona med 0,010 millimeters luftbubbla eller någonting sådär emellan. Så att det hade ju alltså fått ett missfall på det ena.
Mm.
Och hon hade då klamrat sig fast. Ja, på något vis.
Kämpat. Vidare.
Ja.
Starken.
Så att, ja. Så att det var ju fantastiskt att ha den där ultraljudsbilden. Fast i det här tidiga skedet som det ändå är med graviditeten så handlade det ju om att jag inte vågade tro att det skulle bli någon bebis.
Såklart. Alltså.
Så jag tror i stort sett så jag tillät mig kanske att våga vara gravid typ en minut i taget, två minuter i taget, en timme i taget, om jag var järv. Och sen så, alltså för man känner ju ingenting i början heller. Och sen var det ju här magiska...
Nej, väldigt luddig början.
Ja, och var magiska fram till 13 veckor då, där vi hade, att det handlade hela tiden, allt handlade om att passera det.
Mm.
För att det var ju då det hade gått åt helsike sist.
Precis.
Så att det var ju det allting handlade om.
Kunde du slappna av efter det eller hade du med dig den här känslan hela vägen?
Jag hade med mig känslan hela vägen. Mm. Det var jättehemskt. Jag hade en, på ett sätt så var det en fantastisk graviditet. Jag har aldrig, som jag kan minnas, mått så bra. Någonsin. För det är det som är så tvetydigt med det här med endometrios. Att det är så svårt många gånger att bli gravid. Och att gå igenom IVF-försöken är så dåligt, så att säga. Mm. Den typen av hormoner. Men när man väl blir gravid så är det en absolut... Det är det bästa för kroppen.
Så stabiliseras det liksom.
Ja, och det är det absolut bästa för kroppen. Så att jag njöt av att vara helt onaturell. Mm. Att vara helt utan hormoner, utan värkmedicin. Det var bara jag och den här bebisen. Så att det är ju någonting som jag... Ja, det var en drömtillvaro. Sen, jag mådde inte speciellt illa. Jag var lite åksjuk när jag åkte buss. Det var det enda jag kunde komma ihåg. Så var jag kanske lite hungrig på morgonen. Sådär. Så jag hade någon skorpa på nattduksbordet som min sambo tyckte var jättestörande. Det lät så, eller att skoja om det där, att jag typ höll på att äta skorpa. Så det lät så mycket på morgonen. Men annars mådde jag ju fantastiskt bra. Mm. Helt overkligt alltså. Att få uppleva den känslan, att slippa alla mediciner. Det var ju det bästa som... Ja, jag kunde inte komma ihåg att jag hade mått så. Inte ens när jag var liksom, ja, men du vet, 12-13 år. Alltså man kommer inte ihåg. Nej. Jag kommer inte ihåg när jag mådde så bra. Så att det kan man ju sakna lite.
Ja, det förstår jag verkligen.
Jag skulle ju rent krasst behöva, eller vilja vara gravid
hela tiden. Hela tiden, exakt.
Eller min kropp skulle vilja det i alla fall.
När man då ska närma sig förlossning, är det någon särskild förberedelse man behöver göra just för att man har den här sjukdomen?
Nej, inte vad jag fick reda på i alla fall. Det är en del som har haft problem, vet jag, vid... Det beror på om man har liksom cystor eller om man har sammanväxtningar och sådana saker som kan då, så att säga, dra och slita i det här, så att säga, sen när man genom en förlossning. Så det var väl det jag var lite nervös för. Om det var någonting som skulle kunna möjligtvis gå sönder eller någonting, alltså att man har sammanväxtningar eller organ sitter ihop eller någonting sånt där som liksom man inte vet om. Och som då kommer fram akut under en förlossning. Mm. Så det var det jag var nervös för. Men jag var ju också nervös för att det inte skulle gå. Så att, jag menar, när folk gratulerar mig till magen och sådär, åh vad roligt och vad kul och sådär, då jag satte upp som en stor mur, kommer jag ihåg, en mental mur, att ja, vi får se. Mm. Så jag liksom bara pratade bort det. Så att jag kände att jag inte vågade tro att det skulle bli någon bebis. Så det tog i stort sett en timme eller en dag i taget. Mm. Hela graviditeten.
Men det nämner du också, och det är också en viktig sak att ta upp, tycker jag, det här med den ständiga frågan. Ja, när ska ni skaffa barn och när har ni inte sugna nu? Och liksom det som egentligen alla kvinnor i en viss ålder eller beroende på civil status typ får. Och för många är det en helt odramatisk fråga, men för otroligt många är det ju en superjobbig fråga.
Superjobbigt. Och jag ställer mig helt oförstående till varför personer i ens liksom periferi eller personer i ens närvaro, alltså att de har rätten till att veta det. Mm. För det är en sån otroligt privat sak, tycker jag. Jag menar, jag är i och för sig väldigt liksom transparent. Jag har inte liksom många versioner av mig själv, utan de flesta som känner mig säger att jag är liksom precis som på samma sätt med alla. Men det här känns ändå otroligt privat. Jag har varit väldigt öppen, eller både jag och min sambo har varit öppen när vi har hållit på med våra IVF-försök, för vi har känt att för oss det är ingen hemlis. Så. Mm. Men samtidigt är det ju oerhört jobbigt det här med innan, att få frågor och så här, hon önskar inte ha barn och hej och sådär. Och överlag känner jag att det är ju hemskt att man har någon slags informationsplikt, att det verkar som att man det är liksom att det är någon regel att man det ska man få reda på som bekant eller som släkting eller som arbetskompis eller så här, jaha, hur blir det med barnen? För jag menar, man vet inte vad som döljer sig bakom. Man vet inte vad folk kämpar med och man vet inte vad det är för någonting som för sig går. Och det där är någonting som jag tycker man ska vara lite försiktig med.
Ja.
Absolut. Och framförallt, jag har ju fått frågan många gånger att åh, vad roligt, är du gravid?
Ja.
Bara för att jag har en uppsvälld mage. Ja, för jag har ju, alltså med endometriosen så har man oftast liksom en alltså med hormoner och så. Jag har hållit på med massa, jag äter ju dagligen hormoner och sådana saker. Och har hormonspiral och så här. Så man, har, alltså man är ju lite stor uppsvälld. Och särskilt magen som är öm och uppsvälld och sådär. Så det är ju jättemånga händer som har varit där och liksom kladdat. Och det där fattar jag inte att man liksom... Men då brukar jag bara säga att jag är tjock. För då blir de tysta. Ja,
precis. Då blir man ju lite häpen och bara, oj, hoppsan.
Exakt. För då känner jag så här, ja, men då back off.
Ja, precis.
På något vis. Men, fast jag har slutat bry mig om det också. För det känns som att, ja, ja, det är som det är. Men jag tänker på dem som då är i en som kanske är 2 dagar efter ett missfall.
Exakt.
Och så bara, åh, vad roligt, när kommer bebisen? Det är ju liksom, det är ju jobbigt ändå i den situationen. Mm. Och att man då ska behöva ta den typen av samtal är ju fruktansvärt.
Precis.
Så att, nej, back off.
Ja, tänker för.
Tänker för. Ja. Tänker för.
Exakt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Men jag tycker vi hoppar på det här med förlossningen ändå.
Ja.
Hur började det?
Ja, alltså jag hade ju då, alltså en större delen av graviditeten hade ju varit fantastisk. Men den blev inte alls fantastisk de 8 sista veckorna, för då fick jag kramper. Mm. Som de inte förstod vad det var.
I magen?
I magen. Mm. Fruktansvärda kramper. Jag kunde inte röra mig och jag kunde inte göra någonting. Utan det kom från noll, alltså smärtmässigt från 0 till 100 på liksom en sekund ungefär. Så jag blev sjukskriven sista 8 veckorna. Och jag gick med så här kramplösande tabletter i ena handen och mobilen i andra handen. Jag vågade inte gå ut med soporna för det kunde slå till när som helst. Så hade jag liksom de här kramplösande tabletterna in i ett annat rum så kunde jag inte ta mig därifrån.
Utan
jag
men var hjälpte liksom, de direkt?
De hjälpte. Ja, de hjälpte liksom. Ganska så direkt.
Okay.
Men tyvärr så var ju det var ju morfin. Vilket kändes oerhört dåligt.
på alla sätt. Mm. Det är ju ingenting man vill stoppa i sig. Liksom, nej, överhuvudtaget. Men samtidigt så kände jag att jag, alltså, att ligga och skaka och inte kunna prata. Alltså, det var ju fruktansvärda smärtor. Så vi åkte in, jag tror jag hade ungefär 12 eller 15 sådana krampanfall. Mm. Och vi åkte in, jag tror vi 7 gånger till akuten. Mm. Och varje gång så tror man att det har gått åt helvete igen. Mm. Så mentalt så ställde man in sig varje gång på att nej, nu blir det ingen bebis. Nej, nu blir det ingen bebis.
Fan,
nej,
vilken terror.
Så det var ju en, när det hade varit liksom redan innan en osäkerhet, så blev det här någon slags kulmen på det hela. För att man blev ju, man trodde ju inte på någonting. Nu, alltså nu vill man bara få det här missfallet överstökat, eller det här döda fostret ut. Alltså man tänkte bara att någonting är fel.
Men man pratade aldrig om eventuellt liksom, ta ut det tidigare? Eller
nej, det blev senare. Det blev så senare. Det blev så till slut. Ja. Men i alla fall så de tog sån här värden, alla värden och hjärtrytm och allt. Och bebisen var bra. Ja, fast vad är det då som händer? Mm. Och de trodde att det var njurstensanfall. Mm. Men de kunde inte styrka det på något vis. Sen många år senare så har ju jag fått operera bort gallan, för den var inflammerad och hade även gallsten. Ja, min egen teori är ju att bebisen vänder sig. Det här är ingenting som jag har fått svar på, men det är min egen teori att bebisen, hon vände sig ju och började kanske sparka uppåt mot den här gallblåsan som kanske var problematisk. Ja, det är ungefär den tiden, så det skulle ju kunna stämma, men jag vet inte. Till slut, efter jag hade varit inne 7 gånger på akuten med den här typen av kramper och jag hade haft 15 anfall totalt, då var jag så slut mentalt. Så att jag tog ett samtal med en läkare och sa att hon är färdig nu i magen. Jag klarar inte av
mer. Det finns ju ingen anledning att
ni får plocka ut henne. Jag var så slut mentalt, för att jag tänkte hela tiden att det hade gått åt helvete. Mm. Och då kände jag att nu, jag går sönder snart. Så att det här, hon måste ut. För att jag tror inte att det här kommer gå vägen annars. Hjälp mig. Det var verkligen ett rop på hjälp. När jag satt där och pratade med läkaren. Ni måste ta ut henne, för jag klarar inte det här mer. Jag försöker att ladda om och vara stark emellan de här krampanfallen. Men nu är jag slut. Mm. Och då höll den här läkaren med. Mm. För att det är inte heller bra att liksom ha morfin, kramplösande tabletter. Det var ju fruktansvärt att liksom ta det beslutet att man behövde ta en sån tablett. Mm. Så att läkaren beslutade där och då att det blev kejsarsnitt. Mm. Så att 3 dagar senare, hon kom ut i, eller de plockade ut henne 38,5 tror jag, eller någonting sånt där. Så hon var ju färdig.
Det finns ingen anledning att vänta med.
Och då infann sig den här enorma lugnet som man hade önskat sig hela graviditeten. Så kvällen innan kejsarsnittet så kände jag en enormt lugn. Mm. Alltså det var en sån lycka. För då kände jag så här, jag blir omhändertagen i det här. Mm. Det kommer bli en bebis i alla fall. Det var först då som jag förstod att jag skulle bli mamma. Kvällen innan. Det var bara då. Så att jag känner mig lite, på ett sätt lite snuvad på graviditeten. För att det var bara mest rädsla. Mm. Och mest den här liksom stora muren om att, alltså, som jag hade byggt upp för att klara mig. Mm. Mot att bli besviken igen. Det var en otrolig lättnad att kunna få kejsarsnitt. Så att för mig var det, eller för oss, det var ju samma sak för min sambo. Han har ju också gått omkring och var orolig. Alltså, svarade inte jag på telefon direkt på typ första signalen, så blev han jätterädd att det hade hänt någonting.
Såklart.
Så att det var ju så att han tassade. Och om jag var lite längre på toaletten så var han ju liksom såhär, är det okej? Är det okej? Såhär, lilla knackningen på dörren, såhär, är det okej? Är det bra? Är det bra allting? Sådär. Mm. Så att det var ju lite att man tassade sig igenom dag för dag i graviditeten. Och sen så då.
Och det är ju ganska lång period att tassa sig igenom.
Väldigt lång period och väldigt många sådär, grattis och vad kul och vad spännande. Och jag tror jag köpte en body så här vecka 33, typ, för att man skulle. Liksom,
du stod på listan.
Precis. Sådär. Men man kände ändå att jag såhär, ja, då stoppar vi undan den, så behöver vi inte tänka mer på det, för vi vet inte om vi kommer använda det. Lite så.
Hur var det att se henne för första gången?
Ja, overkligt. Det var ju, vi fick ju den här tjejsavsnittet, det var bara, det var ett helt tjejteam, eller kvinnoteam.
Mm. Okej.
Okay. Ja, det var väldigt coolt. Det kändes som en så här riktigt power moment på alla sätt faktiskt. Så fick vi välja musik, och då valde vi någon så här skiva med så här American Classics som man fick ha med sig. Jättemärkligt att man fick ha med sig musik, men det fick vi i alla fall ha. Så att hon är förlöst till Nina Simone, My Yay! Baby Don't Care.
Perfect. Kan inte bli bättre.
Jätte crazy, men ja, så att bara det att jag fick höra skriket, ja, det var ju otroligt alltså. De drog ju slet igen så där, så att det var ju en verkligen märklig upplevelse det här, för att man känner ju, alltså ett tjejsavsnitt, man känner att de håller på. Mm. Man känner, men känner ändå inte. Så att, och sen gjorde jag ju det här stora misstaget att titta upp i den där lampan
som man såg.
Reflekterar sig, som allt reflekteras i. Det var kanske inte
läskigt.
Ja, lite. Alltså, jag är inte så väldigt... Jag är ganska härdad. Jag har varit mycket på sjukhus, som du säkert förstår, genom åren. Så att jag är ganska härdad. Jag känner mig väldigt trygg i så här sjukhusmiljöer. Det gör inte riktigt min sambo, så han var ju lite mer skakig över det här. Men han funkar jättebra annars. Liksom, det funkade bra. Men han tycker nog att det är lite obehagligt. Men jag tyckte nog att det kanske var lite väl... mycket information att titta upp i den här lampan. Så att gör inte det om ni går igenom det. Mm. Men ja, fantastiskt att få ha, att få den här lilla bebisen då. De var inte så liten, 51 centimeter, det är inte så litet. Bli lagd på bröstet, alltså det är ju, ja, det är ju obeskrivligt.
Mm.
Obeskrivligt.
Miraklet.
Ja, verkligen. Att det blev en bebis till slut.
Det är coolt. Mm.
Ja, det är coolt. Väldigt coolt. Så att, ja, jag är oerhört tacksam att för mig var tjejsavsnittet en fantastisk upplevelse. Att jag kände att jag kunde lämna för en gångs skull över det till någon annan. Jag var väldigt peppad annars att föda på så att säga, normalt sätt. Jag var inte alls... Jag var lite rädd för så att säga, vad det skulle kunna bli för komplikationer. För att jag kände att det här har inte varit helt enkelt hela vägen ändå.
Nej,
så att,
men, såklart.
Vad är det som döljer sig? Vad skulle kunna hända med endometriosen? Alltså, finns det någon cysta där inne som spricker under, liksom, under själva förlossningen? Vad gör de då? Vad händer? Och sådär. Så att det var väl mest sånt som jag kände att jag var orolig för. Men, så att för mig var kejsarsnitt en räddning i det här fallet. Mm. För att mentalt så kände jag att jag inte hade klarat en vecka till. Så var det faktiskt.
Hur var det sen efteråt då?
Ja, alltså för det första var man ju så oerhört tacksam. Alltså det fanns ju inte någon hejd på tacksamheten över att den här typen av forskning finns. Att man kan få hjälp att få barn när man inte kan lösa det själv. Så att den, ja, man är oerhört tacksam och glad och lycklig över att det finns personer som har forskat fram det här till att börja med. Och sen var vi ju så oerhört glada att vi hade lyckats få barn. Det vet vi ju är väldigt vanligt. Alltså det är många som håller på i evigheter med att försöka och göra 10 försök och ändå inte lyckas. Och det är, ja, jag sörjer verkligen med dem som får gå igenom alla de här svåra behandlingarna och svåra IVF-försöken och inte lyckas.
Mm.
Så att jag är oerhört tacksam för det, och det var vi också, och jätteglada över att ha henne. Så det var helt, helt fantastiskt. Det är vi ju i stort sett lite varje dag, tror jag, fortfarande. Hon är 5 år, fyller 5 år snart, och det är ju, vi är fortfarande precis så fortfarande att vi tänker att det är fantastiskt att vi har henne.
Mm.
Men samtidigt så var jag tror att det var en del som kom ifatt mig efteråt. Att den här oron som jag hade kapslat in hela graviditeten på något vis inte lämnade kroppen fast hon var ute. Så jag tror att känslan av att hon var lite till låns tror jag satt kvar i mig väldigt länge. Och det yttrade sig så att jag helst inte ville sova om inte någon annan höll i henne eller var med henne. Mm. Eller att jag kunde veta att någon hade koll
på henne.
Mm. Så om jag skulle sova så sov jag helst med liksom handen i... Jag hade sängen precis bredvid min säng.
Mm.
Så att jag hade liksom helst handen. Sov i korta stunder liksom, sådär, med att man ändå hade handen nära och kunde på något vis alltid... Jag tror jag vaknade på natten om jag sov så var jag väl uppe och lyssnade på att hon andades kanske så här 30-40 gånger kanske någonting. Alltså jag vet inte, det låter ju så oerhört psykiskt. Men alltså det,
ja, men det är inte konstigt alls. Alltså det är med alla, tror jag, förstagångsföräldrar framförallt, gör ju det lite till mansligt. Kanske inte 30-40 gånger, men man är ju... Man sover ju inte bra i början. Man tittar alltid, andas hon eller han. Och har man då gått igenom det du har gått igenom, så är det ju... Alltså, jag kan inte tänka mig något mer naturligt än att man är orolig för det.
Jag var ju väldigt nojig. Så att det där jag har hållit i sig ganska mycket. Alltså, jag är ju en liten hönsmamma överlag. Jag försöker förklara det för folk sådär, när jag är väldigt rädd om att men gå inte där, du kanske kan ramla. Alltså, jag är lite sådär... Alltså jag är inte hysterisk, men jag är ganska hönsig med henne fortfarande. Jag tror att det sitter i lite. Men problemet var att jag vaknade på nätterna och trodde att hon var död. Så att det var såna... Jag vaknade och var helt övertygad om att hon var död.
Så
jag vaknade med hjärtklappning och liksom så där, letade i sängen och trodde att jag hade liksom lagt mig på henne, fast hon inte ens sov i sängen. Och så där. Och jag var till och med upp och gick och letade efter vårt andra barn. För att jag trodde att vi hade fått tvillingar. Så att jag var upp och liksom trodde att jag hade fått två barn. Så att det var ju mycket liksom, förmodligen lite process som bearbetades i huvudet där på nätterna då när jag väl hade somnat.
Försökte du få hjälp med att prata, alltså så här, samtalshjälp eller sånt där?
Nej, alltså jag är normalt sett alltså, väldigt öppen för den typen av att ta emot den typen av hjälp. Jag tänkte kanske inte riktigt att jag... Jag vet inte varför, men i det läget så kändes det som att jag pratade med så många andra. Jag pratade med såklart min sambo och Stefan, och jag pratade med mina vänner och mamma och pappa och sådär. Så jag hade ändå liksom väldigt bra socialt nätverk nära. Och
du höll det inte engagemang. Inom dig?
Jag höll, nej, absolut. Jag är ingen sån person som håller i stort sett någonting inom mig. Jag är ganska öppen och rakt igenom. Och... ja, så att jag känner så här i backspegeln, så kanske det hade varit bra när man tänker efter, att jag höll i sig ganska länge. Alltså, det var väl nästan, jag hade regelbundet, ska jag inte säga, men i början var ju regelbundet att jag vaknade, att hade liksom, och trodde att hon var död och sådär, och vaknade och hade liksom hjärtklappning och sådär, och tog tag i min sambo och sa, vad är hon? Så här, ja, men hon ligger ju där, hon sover ju, hur ser ju hon ligger här? Alltså sådär, så han fick lugna mig liksom. Så att det hände ju säkert upp till att hon nästan ett år. Inte varje natt, absolut inte. Men ibland, då och då. Så att så här i backspegeln kanske man skulle ha tagit tag i det på något vis. Men jag kände ändå att jag hade så pass goda nära personer nära mig att prata med. Så att just då så... var all fokus på henne och sådär, kände jag. Så att det är nog kanske därför jag är lite extra hönsig, jag tror det.
Det har hållit dåligt.
Ni har liksom hållit i sig lite så här, klättra inte för högt. Fast man vill samtidigt så här, klättra jättehögt, för att man vill att hon ska bli så här modig och stark.
Ja,
och
precis. Det blir hon nog ändå, hon har en sån stark mamma.
Ja, jag hoppas det. Hon var gulligt sagt.
Nu har ni ett barn. Som sagt, jag frågade hur mår du när du kom in, och du strålar verkligen här när vi sitter mitt emot varandra. Men hur är det liksom nu då att leva, att vara mamma och dessutom få de här tillfällena där man kanske inte orkar eller har jätteont? Eller,
ja, endometrios yttrar sig på lite olika sätt för alla. Så det är väldigt individuellt hur man mår. Jag har ju någon slags så här molverk som är liksom ihållande, så att jag har inte längre såna här krampanfall och så att jag svimmar och kräks. Alltså sådana där saker.
Är det tack vare hormonmedicinen som du äter?
Ja, jag har aldrig svimmat i och för sig och kräkt så på det sättet. Utan jag har haft magkramper svåra. Och haft ont och domningar i benen och sådär. Men det har liksom lättat, för att jag går då på en hormonmedicinering sedan 10 år tillbaka, förutom när jag var gravid och såklart och ammade. Men med hormonspiral och även med en hormonmedicin som heter Visanne, som dessutom inte är under högkostnadsskyddet. Så där, alla, Socialstyrelsen, alla, ser nu till
skärpning.
Att den här skärpning, det där medicinen är den enda medicinen på marknaden som är framtagen för endometrios. Men nej, den ska endometriospatienter betala för. Så kan det vara. Jag gör gladligen det för att jag känner att den hjälper. Så att för mig har den räddat jättemycket. Men i övrigt så, jag har alltså en molande värk som liksom inte riktigt överger kroppen, utan det är någon ihållande. Sen är det nog lite olika styrka på den.
Mm.
Men det är mer som en det är inga kramper. Så att det handlar mer om att man ska lära sig att leva med den. Och sen att man får medicinera med värktabletter. Men det är klart att det gör att man blir väldigt trött.
Mm.
Men jag har ju i stort sett, det är lite olika, men i stort sett inte ett helt värkfritt dygn. Mer än på sommaren eller när vi har varit bortresta till exempel. Vi har varit i Thailand i längre perioder. Och jag har märkt att den bästa medicinen för mig när det gäller endometrios, det är värme.
Mm.
Så det blir en enorm skillnad. Så där kan jag i Thailand, i värmen, när det har varit riktigt varmt och sol, så har jag mått otroligt mycket bättre. Så det känns som att de här ledsmärtan som jag också har, den blir mycket bättre och sådär. Som också är en del av
måste man ju fråga om ni har funderat på att flytta till ett
barn. Ja, alltså jag är ju otroligt sugen på det.
Ja, det förstår jag.
Väldigt. Så att det känns lite som att vi har varit där i längre perioder, 2 vintrar i rad här nu. Och ibland så längtar jag bara dit.
Ja,
för att man är lite som en annan person där. Så att jag kan ju gå 2-4 veckor utan en enda värktablett. Och det händer ju aldrig hemma. Aldrig någonsin. Där får jag vara glad om det är så här 3 dagar utan värktabletter. 3-4 kanske. Det är någon slags.
Det är lite skillnad i livskvalitet.
Ja, det är lite skillnad. Sen äter inte jag så här jättetunga mediciner, så att det är morfin och sådana saker. Utan jag är ju lyckligt lottad att jag slipper den typen, annat än vid vissa tillfällen när det är som sämst. Det finns ju vissa som går på det dagligen som har endometrios. Så det är olika beroende på hur man har för typ av smärta. Men det här med att vara mamma, som du frågade om, det är ju ibland, alltså det är ju ibland svårt.
Mm.
För att man har, i och med den här tröttheten som också är en del av endometriosen, så jag har väl inte världens bästa tålamod alla gånger. Och det känner jag ju att jag har lite problem med ibland med, när man har gått igenom så här, trots åldern och sådana saker. Eller när man ska ibland på morgonen ska böja sig och sätta på en overall eller hon springer omkring och så här, vägrar sätta på sig den. Och man ska böja sig och liksom klämma till magen som är öm redan från början. Och så här, krångla på stövlar och sådana grejer. Så att det kan vara liksom jobbigt. Eller att man... att ha en tid att passa på morgonen. För oftast är det att man måste kicka igång kroppen. Jag vaknar nästan alltid med någon typ av värk. Även om det inte är jättestark värk, så är det ändå att jag känner av det. Jag känner av att det är en del av min tillvaro, så att säga. Då måste man ju... Ja, jag måste ta mina hormonmediciner på exakt samma tid, eller i alla fall inom loppet av en timmes diff, liksom, så att det inte blir, annars får jag ju väldigt stark huvudvärk.
Mm.
Så att man måste ta dem en viss tid på morgonen för att kroppen ska liksom kicka igång och att det ska funka under dagen. Och då kan det handla om att jag ibland måste gå och lägga mig igen på morgonen vissa dagar. Det är lite olika. Men det är också därför som jag valde att vara frilans, för att jag ska kunna mer styra det själv och jobba, vara min egen chef och kunna parera och lägga in lite luckor efter intensiva jobbperioder och sådär. Men just mammarollen är inte så himla lätt alla gånger, för att man inte alltid är så pigg. Man är inte alltid den här, åh mamma, kan vi spela fotboll och kan vi klättra i träd? Och,
exakt.
Ska vi brottas mamma?
Inte just nu, tack.
Och akta min mage, den är lite öm. Så att vissa saker får hon göra med sin pappa.
Mm.
Så det blir lite så att brottas och... de här allra livligaste grejerna kanske hon oftare gör med sin pappa.
Mm.
Så blir det väldigt mycket, hon älskar böcker, det är hennes största intresse, så att vi läser väldigt mycket.
Men det tror jag är viktigt liksom för alla, att alltså, oavsett vad man har för, det finns jättemånga som har olika typer av kroppsliga problem eller nedsättningar eller vad det än kan vara, men att man hittar någonting som kan vara e-grej lite.
Ja. Men det blir lite så. Vi pysslar ju mer och liksom läser väldigt mycket och mer liksom, lite mer stillsamma lekar kanske man skulle kunna säga.
Mm.
Och hon vet ju, hon har ju lärt sig hur
precis,
det funkar lite grann.
Hon är inte dumma liksom.
Nej, hon har ju förstått att man får akta mammas mage som ibland är öm och men sen tror jag att inte riktigt att hon förstår vad det är, såklart. Hon är bara 5 år, men hon har väl förstått att ibland är mamma trött och ibland måste mamma vila eller sådär. Eller att man får leka liksom lite lugnt. Så. Mm.
Hur är det med ärftligheten?
70% okay. ärftlighet.
Ja.
Så att,
är det också en oro?
Inte än. Ja. Som sagt, det kommer bli. Jag kommer ha fullständigt koll på henne.
Mm.
När hon kommer upp i tonåren.
Mm.
Verkligen. Min mamma har inte haft det här problemen. Men min mormor däremot vet jag opererade bort en syster. Men hon finns inte kvar. Så jag kan inte prata med henne mer om det här. Och det är ingenting, hon har inte blivit diagnostiserad. Men det är väldigt vanligt det här med att mammor säger till sina tonårsdöttrar att säga, ja, men det är så här ont vi har i vår familj. Så här är det att ha mens i vår familj. Mormor hade det också.
Mm.
Och det, då söker man inte.
Nej, det är klart.
Då söker man inte vård. Så det är många som söker vård först när de är i 30-årsåldern. Eller när de gör att de gör en undersökning när det gäller, eller så här utredning för barnlöshet.
Mm.
Då är det endometrios många av dem hittar ibland.
Mm.
Så att, ja, ärftligheten är 70%. Så att det gäller att, ja, man får hålla koll helt enkelt.
Mm.
Men jag känner ju att jag vet, jag är väldigt upplyst på när det gäller signalerna. Exakt. Så att jag kommer att se till att skicka iväg henne och vet vad hon ska.
Och hon har en mamma som inte är rädd för att vara besvärlig.
nej.
Det är bra, det är viktigt.
Nej, men precis, man får stå på sig. Man kanske ska vara, ja, besvärlig är ju ett lite knasigt ord eller jobbigt ord. Men samtidigt har du rätt
men
i det.
Man kan försöka vända det till något positivt. För det blir ju oftast inom vården kanske framförallt det här med besvärliga kvinnor eller vad det nu kan vara.
Ja.
Men det man måste stå på sig. Ska fasen vara det.
Man får stå på sig och se till att man får den rätt till vård som man, eller den vård som man har rätt till helt enkelt.
Vad skulle du annars vilja säga till någon som vet med sig att man har endometrios eller kanske inte allt vet det men lider i det tysta?
Sök vård. Mm. Se till att få rätt vård och ge inte upp. Det man ska veta är att man också i vissa fall har rätt till en second opinion. Det vill säga att man har rätt att få en annan bedömning av en annan läkare om man känner att man har blivit felbedömd.
Mm.
Och det där är någonting som många inte vet om att man kan använda sig av inom vården. Om man till exempel har om man tror att man har endometrios eller liknande. Mm. Så att ge inte upp, se till att ha en person med dig som är stark vid din sida. Det är nog mitt bästa tips. För den personen kan ställa alla frågor som man i skedet av att när man mår dåligt inte kanske kommer ihåg.
Mm.
Sen har jag även en lista i boken som jag har skrivit ner så här, om frågor som man ska ställa till sin läkare. För att komma ihåg alla de där sakerna. Mm. För det är ju jättesvårt och när man väl är där. Så här, men hur påverkar det här med fertiliteten? Eller hur kommer det här vara? Eller om det är endometrios, vad kan jag göra då? Alla de här sakerna som bubblar upp sen när man väl kommer hem. Så att man ser till att man får svar på det och ser till att man hamnar hos en endometriosspecialist. Eller någon gynekolog som vet vad det här är.
Mm.
Helt enkelt. Så det finns jätteduktiga endometriosspecialister i Sverige på olika endometrioscenter och annat. Men det krävs oftast remiss.
Mm.
Och då gäller det att man går till någon som man kan få.
Som tar det på allvar.
Ja, men också framförallt alla att förstå, de som har, det finns ju vissa som har nyckelroller i det här. Och det är ju främst till exempel skolsköterskor.
Mm.
De har en nyckelroll i det här. För de flesta tonårstjejer går oftast dit. Har man då någon som ofta går dit.
Mm.
Så, samma person går ofta dit och klagar över sina menssmärtor. Då ring en liten sådär varningsklocka.
Precis.
Att man kanske behöver skicka iväg den personen till en gynekolog.
Mm.
Och för att få hjälp på ett annat sätt. Husläkare behöver veta vad det här är. För att kunna skicka vidare. Det handlar också om akut personal på sjukhus. Att det är inte någon som skriker efter morfin som är någon missbrukare som det handlar om. Utan det här är smärta. Det finns ju till och med, jag har fått det förklarat för mig, de som då har fått barn. Som säger att de värsta endometrioskramperna de har haft är mycket värre än när de födde barn.
Mm.
Då vet då man lite den typen sig. Att föreställa sig smärtan det handlar om.
Verkligen.
Så att man måste i dags att ta det här på allvar.
Mm.
Det har dessutom klassats som en folksjukdom nu. Sedan ett år tillbaka. Mm. Av Socialstyrelsen.
Det är ett steg åt rätt riktning i alla fall.
Verkligen. Verkligen.
Men kan vi också enas om att vi kvinnor överlag bör bli bättre på att prata om män som en smärtor och inte vara rädda för det.
Verkligen. Verkligen. Och sen ska man komma ihåg att endometrios är en annan sak. Endometriossmärtor är en annan sak än en mens smärtor. Men definitivt, men börjar vi prata om mens och att vilka problem vi har kring det, så kan vi också våga vara öppna. Och det är då vi också kan helt enkelt se till att någon kanske vet någonting om det här och skicka vidare någon och säga, ja, men jag har hört om det här. Eller sådär, så att man helt enkelt lyfter problemen. Mm. Helt klart.
Tack, Hulda.
Tack snälla.
Tack snälla Hulda Andersson för att du ville berätta om ditt mirakel och helvetet som är endometrios. Jag vill också passa på att tipsa om Huldas modepodd som hon har tillsammans med Charlotta Flinkenberg och som heter Kom in i garderoben. Det är lite extra kul med poddkollegor som gäster. Tack snälla för att du lyssnade. Vi hörs snart igen. Kram!
Producerat av Perfect Day Media.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.